Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Där rullar vi vignetten. Välkomna till ett nytt avsnitt av Skolsverige där podcasten finns på iTunes, Acast och andra ställen där poddar finns.
Ja, det gör det. Och det är väldigt roligt att man säger det när man pratar om podden. För att om, då måste de ju ha hittat den på någon av de här
ställen. Men du kan hitta den på ett dåligt ställe och hitta den på ett bättre ställe. Så ja. det finns en poäng med det. Okay, och det är likadant, Karin, som att det finns en poäng med att säga att om du har hört mer än ett avsnitt av den här podden och tycker att men det är inte så himla dåligt, gå gärna in på olika poddspelare, gärna på iTunes, och släng en like, släng en kommentar. Det gör det lättare för fler att hitta den här podcasten och det gör det lättare för oss att få fler som lyssnar och interagerar, vilket gör det här bättre. För jo, man ska ju veta, Karin, att det här är ju egentligen ett gemensamt projekt.
Ja, det är det ju, men vi sitter ju inte, det är ju naturligtvis så att ju, det är ju ändå så att vi försöker göra lyssningsbart content, har jag fått lära mig att det heter.
Herregud, jag dör redan inombords. Vi försöker göra saker som är intressanta för dig och mig och som är lite intressanta runt omkring i lärarrum. Så fort folk hör av sig så blir det ju det ofta någonting som både du och jag fastnar lite vid.
Ja.
Och så kan det vara ett sätt att få vara med och styra samtalet i någon riktning så. Jag tänker så här, hör gärna av er via olika sociala medier. Vi finns, heter Skolsverige lite här och var. Om ni har några frågor på det. Annars, Karin, är det dags att köra. Hur är det med dig?
Det är bra med mig. Det är bra med mig. Vi har haft något så häftigt. Jag älskar ju min skola på det sättet att de är så många människor som är engagerade och som får möjlighet att vara engagerade med just sin grej. Att liksom vi har en ledning som säger, ja men kör för guds skull. Och det har inte alltid varit så, men numera är det så. Och det är så himla härligt. Och nu har vi en lärare som i många år har varit engagerad i det som heter språkolympiaden. Eller illkompetition. Tante eller något sånt där. Och competition kanske. Jag är väldigt dålig på alla andra språk än just svenska. Men i alla fall, det heter det. Och i år nu har de lyckats få regionfinalen att gå av stapeln på vår skola.
Så,
ja, eller hur? Så igår så hade vi regionfinal på Schillerska i våran aula. Och då kom liksom 750 högstadieelever och gjorde sådana här prov. Och även då andra gymnasieskolor. Och det är ju mer digitalt då. Som,
det är högstadie och gymnasiet som vi pratar om.
Precis. Och så tävlar man då i moderna språk. Tyska, franska, spanska. Och man tävlar i engelska och man tävlar i svenska. Och vi är ju grymma på detta på Schillerska eftersom det är inte jättekonstigt för att vi är ju den skolan i stan som har humanistiskt program. Och så att vi har ju också de mest språkintresserade eleverna, så det är inte jättekonstigt att vi är duktiga på det där i våran region om man säger. Men även måste jag säga att en skola från din kommun stack ut på högstadiet, Vallhamra skolan, vann både tyska klassen och engelska klassen.
Vi skickar en shoutout till Mia Smith och eventuella elever. Och så
är det med
det. En golfapplåd på det.
Ja. Så att, det har vi ägnat oss åt. Helt myller i skolan och så var det elever som var konferensier och humanistprogrammet som höll i det. Och så det, ja, jag älskar när det blir sånt där för att det är så himla värdefullt att liksom på något sätt fira kunskap med lite jag menar tävlingen i sig, men det är roligt.
Fira kunskap, vilken grej då?
Ja, eller hur? Vi behöver göra mer sånt.
Ja, men jag gör det, det är kul. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är jättefrukt. Det är klart man ska ha sånt.
Ja, och jag tänker att fler ska vara med. För att det är inte alla skolor som orkar vara med. Och jag tror verkligen att det där är någonting som gör att man tycker att det är kul att lyfta det här med språk och kunskap och att språk är makt och sådär.
Ja, just det. Ja, men det är klart att det är så. Men hur går det till specifikt när man tävlar? Är det liksom uppsatsdelar, ordförståelsedelar? Vad är det man gör liksom?
Ja, alltså det är ju lite olika på gymnasiet och grundskolan, men det är ju ett antal frågor och man ska ju formulera på olika sätt. Jag är jättedålig på att svara på det, så det är ju bättre att vi tar med någon som kan det. Men det är ju liksom, när man gör regionfinalen i På gymnasiet så är det online, så det är en massa frågor man fyller i och en massa text, liksom, alltså olika ord, det är ordkunskap och det är liksom lite sådana här saker då. Men på grundskolan så var det ju liksom frågor live då, så det är liksom lite, det är lite beroende på vad du tävlar i. Men jag är dålig på det, för jag var ju bara, jag pratade mest och minglade mest och hade roligt. Jag var inte insatt. Jag tyckte mest att det var roligt. Ja. Ja. Herregud. Men hur har din vecka varit, Jakob? Nu har jag pratat om språkolympiaden.
Hur har min vecka varit? Den har varit intressant. Den har varit väldigt annorlunda på många olika sätt. Jag tänker att det har varit en... alltså, sen vi spelade in sist så har jag varit i norra Norge och kollat på Norrsken.
Wow.
Och det är en sån omvälvande upplevelse på ett personligt plan, att det också påverkar mig som lärare. För när man kommer tillbaka och försöker förklara det för elever så, så blir man sådär, nej men jag kan inte riktigt, de blir ju imponerade. Men det är också lite som att du, vet, såhär, du för första gången ser solen skina typ. Och så kommer man tillbaka och ska förklara för folk som aldrig har sett en sol. Såhär, vad är det att se solen typ? Man bara, ja men alltså det är stort och gult, eller nej det räcker ju inte. Alltså, förstår du hur man, det, nej, men det är svårt. Så det är min ena grej som jag verkligen upplevt. En annan grej som jag insett, som jag tror är symptomatisk för liksom livet som lärare någonstans. Jag har en elev, jag har varje vecka så, på fredag eftermiddag så brukar jag utvärdera hur veckan har varit. Jag ber eleverna sätta, ja men då får man post-it, så skriver de på ena sidan plus någonting positivt, på andra sidan minus någonting negativt. Då är en elev som varje vecka skriver sitt plus och sitt minus på i ena sidan, och så vänder jag då, som ritar ett porträtt av mig på andra sidan, och så skriver Jakob. Så, det händer. Den här personen vänder på B-et, så att jag heter Jakob. Konsekvent varje vecka sedan augusti nu.
Jaha.
Och jag tänker så här, det är liksom... Så, ja, ja men det är nog mitt namn nu, tror jag. Så.
Har du frågat liksom varför aldrig... det är så?
Nej, för det är alltid fredag eftermiddag, så jag hinner alltid upptäcka det innan den här personen går på helg. Och på måndag morgon har jag ju glömt det, det är ju 1000 år sedan sist.
Ja, ja,
och det händer mig varenda helg under hela det läsåret. Och jag känner så här, det är ju konstigt att ta upp det efter bara 9 månader typ. Men bara, alltså, bara så du vet, det här är ju fel. Man, va? Varför har du aldrig sagt det förut? Så jag tänker att jag får bara säga, nej men det är min namn.
Ja, ja, ja. Eller så, ja, nej. Ja.
Jag vet inte, det kanske inte är det man borde göra som lärare. Man kanske borde påtala fel, jag förstår poängen. Men jag kan ändå se att nej, men nu blir det så.
Ja, jo men så kan det ju vara. Jag vet inte, man kanske ska påpeka. Jag vet inte. Vi får väl se. Men det är ändå gulligt på något sätt att denna elev gör detta varje vecka.
Ja. Så det är det lilla. Och norrsken, och man bara är en stor. Så det är svårt.
Det är det stora och i det lilla. Men du, Jakob, jag tänker ju att jag har ett litet bekymmer. Som jag skulle vilja prata med dig om denna veckan.
Och det men bekymra på, min mottagning är öppen. Varsågod, välkommen.
Och jag skulle vilja börja i den här änden. Att jag har ett problem med att vi är ju ett antal... lärare, tänker jag, som liksom på ett eller annat sätt har blivit läraren. Man ringer när man ska ha svar på en fråga om någonting. Häromdagen ringde TT och felciterade mig, det är fruktansvärt roligt, i varenda tidning angående mobilförbud. Jag sa inte alls det som står i TT, men det, eftersom det skrevs i TT och sen kopierades i Göteborgsposten, Bohuslänningen, i alla tidningar, så blev det ju liksom en... Alltså jag har haft så roligt åt det, för att det var ju inte riktigt... Alltså jag sa säkert det, men det var ju inte det jag menade. Alltså förstår du?
Är det liksom en grovt fel, så är det så här, herregud, att du kommer få skämmas, eller är det liksom bara något lite slarvigt?
Nej, men jag sa ju, de här pratade, det handlade, jag citerade mobiltelefons... alltså det här med mobilförbud, och sa att, och då så började jag med att säga, för det första vill jag säga att det här är så sorgligt att politiker överhuvudtaget ägnar tid åt den här frågan. Och det var väl det jag ville ha sagt egentligen. Men istället så blev det så där att tror de inte att jag kan sköta mitt jobb? Alltså det blev en massa såna här saker som jag liksom, och det var ju inte inte riktigt det jag... Ah, du vet, det blev
liksom så här... Det är en vinkel som attraherar journalister mer än det du egentligen vill säga då.
Ja, men det blev liksom...
För det är väl det som är grejen, att den här personen har en pitch eller har en vinkel och så är du typ rätt person för det. Så bara, ah, men då får, det får duga.
Och så ja, fixar men lite
så. Ja, men det är nice.
Ja, men det, så kan det vara. Men
det var inte det du ville komma till, utan du ville komma till att lärare är lärare.
Ja, ja men när jag blir uppringd då så är jag ju mig själv. Mm, mm. Men jag blir ju också lite sådär att när han ringde upp en lärare i den här artikeln som han skickade ut till, vilket gör ju att jag blir ju läraren. Jag blir ett talesperson för 300 000 lärare. Hur många har vi?
250 typ, tänker jag. Men jag tror att pengar kanske och sånt.
Och det är ju så att det, så är det ju inte. Jag är ju inte någon vald talesperson för lärare. Men ofta så är det ju så att när man ringer mig så vill man att jag ska vara läraren. Och det där gör ju att när jag går in och debatterar och diskuterar så måste ju det vara utifrån liksom min profession. Jag måste ju liksom någonstans vara grundad i min profession. Jag kan liksom inte kritisera min profession. Utan jag måste ju vara grundad och lojal med min profession om jag vill att min profession ska ha sin autonomitet som vi pratade om förra veckan, ska ha sin professionalitet, ska mötas med respekt. Och det där är svinviktigt, för att jag tycker mig se ibland att de här som är då blir läraren i debatten eller som använder sig som liksom använder det i någon slags populistiskt sätt att förändra skolan där man inte förankrar sina liksom åsikter i, alltså, utan man har en politisk agenda som man inte ser i till exempel en läkare skulle liksom kunna gå ut och prata om arbetsmiljön på Nya Karolinska som de inte, när de inte har sterila verktyg. Men den skulle ju inte gå ut och säga att alla andra lärare har fel. Eller alla andra läkare har gjort fel, liksom, som tycker om sterila.
Alltså det finns läkare som använder sin läkarexamen till att lägga sig i precis alla diskussioner som finns. Det bästa exemplet av det är väl han, jag vet inte om jag har några namn, för jag inte ens ska sprida sidor, men en namnkunnig läkare som har massa åsikter om skärmtid. Och som ofta hamnar i debatt med Elsa Dunkel som några gånger hon har gjort ner honom som fan. Ja, det, så.
Ja, men det,
alltså, det finns ju läkare som gör anspråk på alla möjliga och får saker av liksom, samhället som egentligen inte ligger inom deras domän. Så är det,
så är det kanske. Men när alltså, jag menar att ja, det kanske det är. Men jag har skitsamma då. Det har jag inte tänkt på. Jag har tänkt på lärarna då. För jag tänker ju att jag tycker att det är en jävla risk man tar när man går ut och diskuterar alltså våran profession. Om du går ut som läkare, alltså just när det. Du pratar om våran profession utifrån vad du tycker och hur du vill påverka att den ska vara och släpper liksom lite.
Men det är inte ett professionellt samtal, det är inte bra. Nej. Det sabbar ju för alla andra.
Utan då måste du någonstans förhålla dig till den professionen du har och liksom någonstans vara grundad i den. Och det där tycker jag är lite lurigt, och jag tycker att det blir väldigt ofta så att man slänger skit på andra kollegor. Jag menar, när den här någon namnkunnig läkare pratar skärmtid så slänger inte han skit på sina andra kollegor. Utan han slänger ju i så fall, då är det ju mot skärmarna han går ut och debatterar.
Om man går borde ut
och,
ju vara.
Ja, och går jag ut som lärare och debatterar liksom hur läroplanen är funtad, så det är väl en sak. Men jag går inte ut och debatterar hur andra skolor hanterar en specifik fråga.
Nej, det borde man verkligen passa sig för.
Ja, och jag ska ta, och vi, för har du sett den här nya...
Det händer ju sånt där hela tiden om man tänker. Eller så om man tänker det här med liksom som vi pratar om. Att det är så här, och jag tror egentligen det handlar om, förlåt, jag berättar för att gå tillbaka till det, för jag har en idé om det. Jag tror det handlar om att mediemänniskor har ofta en fast deadline. Och så tänker de så här, vem känner jag? Jag känner de här och de här. De här har jag använt förut, de här brukar jag använda, det här är tillförlitligt folk, de verkar vettiga liksom så. Och så inser man inte att man har som mediemänniska en jävla bias liksom. Och man därför borde liksom vara lite mer försiktig med hur man väljer ut sådana personer för sådana uppdrag. Men de flesta tar bara de känner snabbt. Och som de vet kommer svara, som de vet kommer liksom svara positivt. Så.
Ja, och så tar de också dem, för det är ju väldigt tydligt de gånger man har varit med i media att när man har sagt det som de vill ha sagt Då är programtiden alltid slut. Och det är inte det du själv vill ha sagt. Utan när du har, och det gäller ju att om man är mediatränad så gäller det att ta reda på vad det är de vill att man ska säga. Och säga det absolut sist. Så man verkligen får sagt det spännande som man vill ha sagt innan. Så att media har ju en agenda, en dramaturgi när de regisserar och väljer ut lärare som ska vara med. Så är du en lärare som säger slagkräftiga saker och de tycker ju att den här konflikten mellan lärare är lite spännande. För det, men den undergräver ju våran professionalitet.
Ja, det är klart att det är absolut. Och det måste ju både du och jag ha upplevt som har varit i den situationen förut. Att även om det är gött med liksom publicitet, det är klart att det finns människor som tjänar pengar på att vara aktuella på det planet hela tiden. Så är det ju fortfarande liksom, det är alltid skavt lite grann, eller hur? Och var den som är så här, ja, men vad tycker lärarna om det här? Ja, lärarna tycker si och så. Det går inte att säga, utan det är liksom, man kan ju på snöjt tala för sig själv i det. I alla fall i de flesta sammanhangen eller så.
Ja, men eller hur? Och sen, men du måste, när du får en sån fråga därför, eftersom du, om frågan är skolrelaterad, så måste du förhålla dig till den professionen som vi har. Och det här är ett evighetsjobb innan vi har kommit dit, för vi är inte där.
Ja, men jag tycker det. Och du hade något exempel som du ville dela på det, som var liksom lite tydligt.
Ja, men jag tycker att en av dem, det är ju det här. Som då, jag har det har liksom börjat krypa lite på Twitter och det har börjat krypa lite liksom runt om i en diskussion om det här med lågaffektivt bemötande. Och att det skulle vara Guds helvete på jorden.
Men är inte det den konstanta liksom backlashen som kommer? Först är det superpopulärt och sen så bara, nej, det kan vi inte ha.
Ja.
Alltså alltid.
Det är mycket möjligt. Men för att nu kom det då en debattartikel häromdagen, skriven av gymnasieläraren Isak Skogstad.
Läraren. Ja, är det Isak igen?
Ja, Isak Skogstad, som är, han är ju liksom med i allt och han diskuterar allt.
Och han kan allt, den läraren. Vilken jävla kille, han kan allt.
Ja, men han stod ju häromdagen och diskuterade mobiltelefoner med Anna Ekström. Och idag,
sån jävla klippa han är med. Han kan ju allt. Han är ju allt. Alltså, han är ju den enda vettiga läraren som finns.
Ja, man skulle kunna tro det med tanke på att han är överallt.
Men vilken jävla tur då svensk skola har Isak Skogstad i alla fall. Så har vi någon som vi kan lita på och komma till hand om den här skiten.
Ja. Eller hur?
Vi hade en tillsynslärare på den här skolan som jobbade här, där jag jobbar. På typ 60, 70, 80-talet. Han var känd för att han skrek åt barnen som sprang över skolgården.
Ja.
En sån där rar liten man som typ har agerat Hitler på det här bygget i hur många decennier som helst. Jag tänker att när han gick i pension så lämnade han ett tomrum som en slags Skogstad varje dag kämpar för att fylla någonstans.
Men det var jag. Ja, så tänker du. Jo, men han vill ju, han är i alla fall känd, för de som inte vet vem Isak Skogstad är, så är han en gymnasielärare som gärna deltar i debatten.
Han är läraren som är överallt. Han är precis det du beskriver, han är läraren i media. Det finns ju inte fler journalister i Sverige som har honom som sitt första ansvar när det kommer till att ringa en lärare. För att han är jävligt medievass, ska man ju se till, hans försvar liksom.
Absolut, och han är duktig på att liksom formulera sig tydligt och gärna skarpt, och han slår gärna hårt. Och han står ju för en åsikt om ordning och reda. Jan Björklund har honom som favorit och delar ofta det han säger. men det är sant. Så de är kompisar. Och han är dessutom,
vad är hans strategi för att bli pådare med Liberalernas nästa partiledare? Det är ju en stor karriärväg.
Men han kanske blir Liberalernas nästa partiledare. Skitsamma, nu ska vi sluta prata om Isak Skogstad, vi ska prata om hans artikel, tänker jag.
Mindre person, mera verk. Ja, vad har du?
Och då har han i alla fall skrivit en artikel där han då skriver tillsammans med en psykolog också som heter Carl någonting. Att lågaffektivt bemötande har gått för långt. Och sen så är det då en artikel om,
det är precis den populismen. Nej, men det har gått för långt. Vi är för förstående liksom, så vi borde jobba lite mer med så här. Ja, men alltså, förlåt Karin, men finns det någon dörr som man kan sparka in som är redan, alltså, för fan vad oskönt.
Ja, Och jag då som är omgiven i min värld av dels så har jag ju jobbat med ett eget barn som har haft ganska mycket utbrott och varit argt mycket och fått redskap för att hantera det när han var mindre. Han är ju mycket förståndig och jag hade en fantastiskt roligt samtal med honom idag. Men han har ju liksom, jag har ju lärt mig att hantera, vi har lärt oss att hantera honom just lågaffektivt. Betyder ju liksom, så jag är ju oerhört vandrar i det här, att jag vet att det fungerar ytterst väl. Sen har jag ju en man som är socionom, jag har, som, och där jobbar man bara med lågaffektivt bemötande, skulle aldrig någonsin jobba med något annat. Inom
ja, men polis... vad är alternativet? Ska vi jobba med högaffektivt bemötande istället?
Ja,
om du håller på att bråka med en klasskamrat, då kommer jag in och ta över det här bråket, för ta mig fan, det är jag som ska stå i centrum här, okej? Nu håller du och din kompis käften och så är det jag som bestämmer vem som har rätt och fel. Eller vad är problemet? Vad är liksom grejen i det?
Nej, men jag tror ju att jag får ju... Jag får idén när jag läser, för att det de har hängt upp sig på då är att de har fått lära sig att är det en elev som är otroligt utåtagerande, töm då klassrummet och låt och hantera eleven om den är liksom så, så att ingen kommer till skada. Och det är liksom ett lågaffektivt bemötande. Då kan du ju tänka dig hur utåtagerande den här eleven är om man måste tömma ett klassrum. För att få lugn och ro. Det betyder ju inte ett, att inte det ska få konsekvenser för den här eleven att den har betett sig så överhuvudtaget. Det är klart att den eleven kommer att få. Det betyder inte heller att det inte ska göra en åtgärdsplan för att inte detta ska hända igen. Det betyder inte, utan det enda det betyder är att i den stunden när vi har en utåtagerande elev så hjälper inte det att gå in och vara väldigt, väldigt auktoritär. För det kommer att öka nivån av aggressivitet.
Men alltså det där är liksom... Det går ju emot all magkänsla som en professionell lärare har. Eller?
Ja, alltså för mig...
Jag hade så ett ögonblick för ett tag sedan. Jag hade så ett ögonblick för ett tag sedan. När jag på makerspacet. Jag hade en gäng elever som var på besök. Det är mycket speciellt jag jobbar. Det är liksom på övervåningen i ett kulturhus. Det är liksom för en spiraltrappa och sen en liten avsats och så är det lite ytor där och sen har vi ett rum med lite, ibland lite för litet, men allmänt ganska lagom så. Så vi utnyttjar avsatsutrymmet utanför när vi har stora grupper. Då här var det en grupp som skulle samarbeta och så var det en elev som lite så här fyrkantig som bara tog materialet och gick och satte sig vid ett annat område 5 meter längre bort. Och då var det såhär, nej vi tänkte flytta oss, du får komma hit. Han bara, nej jag vägrar flytta mig, du får komma hit. Och läraren blev skitsur och bara, nu är det dags liksom. Kom igen, du får inte bara gå iväg. Och går dit och sätter sig. Men vad är problemet? Ja men det är ju asläskigt. Det är precis bredvid trappan. Det är ju as. Det är så superhöjdrädd. Okej, men då är det den andra som flyttar hit då. Så är det problemet löst. Det är så här. Vad hade alternativet varit? Och bara, men håll käften din jävla tunt. Klart för att du ska sitta här borta. Du är dum i huvudet eller? Det är ju något som sett höga för typ möten. Det är så här, vad är det skogsstället vill ha liksom? Men lärare, sluta tänk efter så jävla noga. Gå med på magkänsla. Du har typ alltid rätt ändå. För det första när du läser en situation, det är det du bara ska gå på. Och så bara skit i resten. Nej, jag fattar inte det.
Nej, men jag tänker
det är så jävla oansvarigt inte finns.
Jo, men jag tänker så här att jag såg ju alldeles nyligen faktiskt första säsongen av Orange is the New Black, en tv-serie som gick för...
Jag har fortfarande sett den serien.
Men den gick för länge sedan. Men där får den unga kvinnliga vakten, hon får en tillsägelse av den äldre, genuint duktige fängelsedirektören. Att du måste bli mer auktoritär i ditt sätt att förhålla. För hon vill vara lite kompis med fångarna, hon vill se människan, hon vill ha en dialog. Och han menar på att det går inte, det här är mördare, du måste vara mycket mer auktoritär och du ska inte kalla dem vid namn för att det gör att du blir personligt bunden till dem och då tappar du i auktoritet, och han ger henne massa tips. Och sen gör hon så som hon blir tillsagd och lyckas ju naturligtvis orsaka dels ett ganska stort trauma för en av medfångarna, för att hon kommer in och klampar in i en jättekänslig stund och skriker. Och dels så lyckas hon provocera fram ett mordförsök på sig själv, för att, den här, för att hon skriker just: varför pratar du inte med mig? Titta upp och du ska gå, du vet, sådär. Och hon
visar dem vem som är chef, så kommer de inte ifrågasätta det. Det är liksom, var supermobbaren så kommer ingen mobba av dig istället.
Precis, och det som är...
Det är väldigt mycket. Okej, men skitsamma. Så, Nej, han har skrivit den här texten och det är en del av problemet såklart. För att han blir företrädaren för hela lärarkåren. Så att hela lärarkåren tycker det han tycker. Ja. Det är långt ifrån alla...
Jo, men precis, och samtidigt så är det ju så att lågaffektivt bemötande rätt använt är ju det sättet vi måste använda i skolan. Det är ju snarare så att vi har för lite lågaffektivt bemötande i skolan än att vi har för mycket. Och med det sagt är det ju så att jag älskar Bo Hellskov då, som är den som har råkat få stå, alltså han har råkat få stå till svars för allt lågaffektivt bemötande som någonsin har implementerats i skolan, och så är det ju inte, utan det är ju en metod som används överallt i hela samhället. Men när Bo Hellskov får den här liksom, han svarar, han visar ju just på en mästarteknik i att vara lågaffektiv i sitt bemötande. Han är ju oerhört subtil och oerhört elegant i sitt försvar. Men det jag tänker då är ju att Jag börjar ju grunna lite på hur har de här skolorna då som kritiseras texten eller liksom så implementerat det här med lågaffektivt bemötande. För uppenbarligen så har ju Isak Skogstad bara bemött dåligt implementerat lågaffektivt bemötande, eller?
Jo, men så, det är naturligtvis så att liksom det... Det är där någonstans skolklämmer. Det är också det som gör att folk håller med honom i den kritiken ibland. För att det visar sig att liksom skolan har aldrig varit bra på att implementera någonting överhuvudtaget. Särskilt inte komplexa idéer och modeller. För att vi jobbar inte med sånt. Vi är väldigt magkänslor. Vet, så här, att plocka russinen ur kakan är lärarkårens största last av alla. Liksom.
Mm.
Så då har man gått igenom, för så är skolmänniskor och organisationsmänniskor också. Och så säger man så här, vi jobbar lågaffektivt på det här stället, och så kanske det betyder bara att liksom man skapar en massa workshops där lärarna blir osäkra på vad de får och inte får göra.
Mm.
Och där liksom varenda krossad ruta ska betalas av skolan, oavsett om man blir flit eller inte. För man tänker att nej, men eleverna vill nog inte göra det i alla fall. Och så liksom kapitulerar man utan att egentligen ha någon idé om varför.
Mm.
För det är som att det låter bra.
Mm.
Och det ska man väl kritisera. I alla fall inte det sättet det har blivit rätt. Men sättet det kritiseras på är ju inte så här: nej, ni läste inte det här tillräckligt noggrant, utan det har varit så här: det här är skit, eller hur?
Mm. Men
en vettig kritik har varit så här: men låg efter att det inte kommit tillräckligt långt än. Det är inte tillräckligt många som förstår poängen av det än. För jag jobbar med det i 5-6 år. Det är inte liksom en metod som jag skulle säga ge mig vänster arm för. Men jag vet ju att det är ett sätt att bygga relationer till elever som har haft väldigt, väldigt svårt för det förut.
Mm.
Och det är ett sätt att slippa bli arg och förbannad själv. Det är ett sätt att slippa elever som blir arg och förbannade. Så man kan ställa frågan bara: vad exakt är det som händer där?
Mm.
Kan du förklara vad det här går ut på? Så kanske vi kan hitta en lösning. Vilket magkänslomässigt känns som ett vettigt sätt att hantera konflikter. Liksom.
Ja, jag har ju väldigt svårt att se. De gånger jag har gått i clinch med elever. Alla de gånger har ju jag misslyckats. Alltså när jag har gått...
Ja, för det är en misslyckande att gå i clinch sig överhuvudtaget, eller hur?
Ja, eller hur? För att just i den sekunden som jag går i clinch med en elev, då har ju jag någonstans tappat kontrollen. Alltså då och är det så att en elev liksom far ut och är oerhört aggressiv, då måste jag ju i första hand få säkra eleverna runt omkring. Sen måste jag ju ta reda på vad i hela friden jag ska, alltså jag måste ju säkra eleverna och vara den vuxna människa som jag ändå är.
Ja, visst.
Och jag måste ju, sen betyder ju inte ett lågaffektivt bemötande när jag har fått kontroll på situationen och jag har liksom, att inte det här ska få konsekvenser.
Nej, alltså du nämnde ganska bra exempel för när vi pratade om det här med poliser och så, att liksom om någon drar en vapen på en polis så blir inte den personen arg och förbannad och bara, du din jävel, nu ska jag skjuta dig i småbitar, fattar du det? Utan när du tar det väldigt lugnt och så du, lägg ner det här, vi röser det här, du, ingenting är dåligt än, alltså, vi ska fixa det här innan det blir för fel, är du med?
För ja, man pratar
bort. Ner dem. Ja, men det som händer sen är ju i varje fall att den personen ändå grips och omhändertas och får sitt rättmätiga straff för vad den har gjort. Ja. Eller hur? Och så någonstans måste det funka i skolans värld också. Det är klart att vi ska vara lågaffektiva och så här. Okej, men du kom nu, berättar du vad som hände. Vad är det här? Okej, men det visar sig vara så här. Så här, då får ju lösningen vara detta. Och där måste det finnas tydliga konsekvenser. Men att, alltså vad vi hade gjort någonstans i skolan som är motsvarigt inte det. Det är att vi hade bara så här, gått runt och haffat folk och bara slängt in dem. Alltså historiskt. Så är vi så himla snabba på att liksom gå på konsekvensen. Att om man ser till folk så här, men du chillar lite. Ta det lugnt och fråga lite frågor först. Så framstår det som att man liksom på något sätt försöker undergräva lärarkåren, vilket är typ det dummaste som finns. Eller?
Ja, jo, men absolut. Och jag tror ju att du måste ju, alltså det är väl klart att du inte, alltså om det lågaffektivt bemötande är att säga, nej men lilla vän, inte ska du bli så arg. Och nu löser vi det här, du kan få hallon istället för jordgubbar. Det är ju liksom inte det som är lågaffektivt bemötande, det är ju att vara tydlig och ändå inlyssnande. För ofta, alltså jag... Alltså jag, min erfarenhet av den på mitt privata plan är ju att ofta är det en liten detalj som inte jag ser i första läget, som har gått snett, som gör att mitt barn reagerade när han var mindre så här. Men som inte jag såg som en stor grej. Men ofta så har ju barnet tänkt snett. Och ofta är det ju inte okej. Men du måste på något sätt förklara varför det inte blir okej. Och varför jag och det är ju det här som är liksom det svåra arbetet, att ta reda på hur gick det här snett nu och varför gick det snett.
Vad det som gick snett, vad som blev fel. Och där bygger det på att man också kan ha en dialog och en konversation. Och därför tror jag att det är självklart att någonting åt det låga för att vi håller det precis det vi vill ha. Och det kommer inte ändras bara för att två personer vill det. Nej. Och det är precis som du säger någonstans. Att det är så typiskt för att det här blir så här. Men lärarna har fått nog av det här och det här. Och de absolut flesta lärarna tror jag fortfarande skriver under på att ja, nej, men det låter ju vettigt så.
Ja, typ. Jo, men eller hur? Och så helt plötsligt så får vi en lag där lärarna tycker ju inte om lågaffektivt bemötande. Så får vi liksom det plötsligt i läroplanen. Nej, nu har någon på dig. Nej, jag vet inte. Jag skojar. Men vi har faktiskt en sån... fruktansvärt roligt exempel på hur högljudda människor faktiskt kan få effekt långt upp i skolans ledning. För vi har alltså en sån jättefånig grej, ett litet detalj, att vi har en dag där vi har utvecklingssamtal på. Och det kan man ju diskutera, men vi har liksom en dag där vi inte har undervisning och så har vi utvecklingssamtal den dagen. Så för att annars så stör det undervisningen, och det är så stökigt att få till på en gymnasieskola när man har undervisning sent och så här, och liksom många lektioner och sådär. Så därför har vi löst det så. Men så var det någon som har gått till någon, och ingen, oklart vem, som har i alla fall gapat väldigt högt om att det är väldigt jobbigt att ha den här utvecklingssamtalsdagen en hel dag, utan hellre vill ha två halvdagar. Och helt plötsligt har det blivit två halvdagar och alla är missnöjda, utom eventuellt den stackaren som då en gång sa att den ville ha på två halvdagar. Och så sa eleverna, vi förstår inte det, det finns ju ingen mening med de här två halvdagarna, det blir bara rörigt, sa eleverna. Och ingen lärare vi har pratat med är nöjda med det här. Vem är det som har bestämt det? Och det roliga är att ingen vet längre var det kommer ifrån, utan det var någon som gapade högt på ett möte. Och så tog man det, för att det var, ville ju alla lärarna.
Hur länge sedan var det så?
Det här är ju nu, eller vad menar du?
Ja, okej, så det är aktuellt. Jag tror att det är en historisk bit.
Nej,
men det är precis som du säger, Karin, att det där blir ju så här, man inträder då, den lokalt, regionalt och globalt, som är så här är läraren, som är så här och så här.
Ja.
Och det är aldrig någonting... Nej, det är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Det känns som att vi börjar komma tillbaka till där vi startade det här samtalet, va?
Gör ja, så är det.
Så det är dags kanske att runda av och hoppas på bättre fiskelycka i framtiden.
Så gör vi. Och så hälsar vi, säger vi hej då. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gott,
hej.
Det här är Skolsverige.